Rich Girl med Daryl Hall och John Oates var det vi lyssnade på. Nu Ekot med Annika Nordin.
Först Ekot om det kraftiga jordskalvet med magnituden 7,7 som inträffade i Myanmar tidigare under morgonen. Och skalvet har känts i flera länder i Sydostasien. Mikael Larsson från Göteborg kände av skalvet när han satt på en restaurang i Bangkok.
Det började ju skaka rejält. Det tog väl en 10 sekunder innan folk förstod vad det var. Jag tror att folk var lite chockade och sådär. Och sen evakuerade alla ut och sprang ut.
Mikael Larsson till P4 Göteborg. Men nu är vår korrespondent i Asien, i Manila, i Filippinerna just nu, Axel Kronholm. Vad vet du om omfattningen av jordskalvet just nu?
Det ser ut som att det är en ganska stor omfattning, inte minst i Myanmar. Där dröjer fortfarande någon bekräftelse om uppgifter, men det beror också på att det är dåliga kommunikationer och det är svårt att nå fram till alla drabbade områden. Men det börjar komma uppgifter om, från civilsamhälle om dödsfall, och vi ser också videor som sprids på väldigt många raserade byggnader. Men också i Thailand har det ju känts, som vi har konstaterat, och där finns det nu initiala uppgifter på att ett 50-tal skadade har kommit in till sjukhus. Och premiärministern höll nyligen ett tal där hon varnade för att det finns en risk för fler efterskalv. Och hon sa också att man förbereder sjukhus för att ta emot folk, och bland annat skolor har skickat hem eleverna för dagen.
Och du sa, vet man någonting om antalet döda eller skadade? Lite kort.
Nej, det är fortfarande ett väldigt tidigt läge, och det, särskilt när det gäller Myanmar, är det svårt att få en bild just nu.
Säger vår korrespondent Axel Kronholm med direkt från Manila. Morgonens jordskalv i Sydostasien med epicentrum i Myanmar kan få mycket allvarliga konsekvenser, säger Björn Lund som universitetslektor i seismologi vid Uppsala universitet.
För det första är det en väldigt stor jordbävning, och vi har inte fler än kanske 2-3 skalv av den här storleken per år runt om i världen. Och sen inträffar den ju på land och i ett väldigt tättbebyggt område. Och magnituden 7,7, det är ju samma storleksordning som jordbävningen i Turkiet för 2 år sedan som hade magnitud 7,8. Så att det här ser tyvärr väldigt allvarligt ut.
Vad pratar vi för konsekvenser?
Ja, det kommer ju förmodligen att vara stora skador på byggnader och infrastruktur, och det är stor risk att det blir ganska många omkomna också.
Säger seismolog Björn Lund vid Uppsala universitet, och reporter här var Emil Rundlund. Ja, vi håller just nu koll på utvecklingen i Sydostasien med det stora jordskalvet. Vi hör om det i appen Sveriges Radio Play och i kommande sändningar. Ekot, Annika Nordin.
Ja, det var Ekot med Annika Nordin alltså. Och du lyssnar ju på P4 Göteborg. Med oss denna förmiddag har vi Annika Stenberg, Anna Forseus, Hasse Andersson, Linus Helsing, Alfred Larsson och som mig, Alva Olsson.
P4 Göteborg, Sveriges Radio. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time, I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. It must be a good reason. You're gone. Every now and then I think you might.
och Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Lerjeholmens gård i östra Göteborg ägdes en gång av ingen mindre än Gustav Vasas svägerska Ebba Lejonhuvud. Och nu får gården nytt liv. Gården då från 1400-talet. Hasse Andersson, du är på plats där. Jag måste fråga, känner du historiens vingslag?
Jag känner fåglarnas vingslag på utsidan och hur de sjunger i träden. Och nu har vi gått in i den här byggnaden. Och här känns det verkligen gammalt. Men på ett nytt sätt. För nu är man nästan klar med den här renoveringen och den stora härliga byggnaden. Och det är alltså Lerjeholms gård som börjades renovera för ungefär 3 år sedan. Och nu har man försökt återställa den i den ursprungliga stilen. Eller som den var då på 1700-talet. Och med mig mer som kan mer om det här, det är Louise Martinsson som är projektledare på det kommunala fastighetsbolaget Higab. Du, här är underbart här inne, va?
Ja, absolut. Visst har det blivit fint. Mm.
Och här skulle man bo?
Ja.
Hur stor är byggnaden?
Byggnaden är 600 kvadrat.
Mm. Men tänk vilka elkostnader vintertid att värma upp sånt där.
Ja, jo.
Men nu har man ju som sagt restaurerat den och säkert gjort förstärkningar och sånt också så att den ska hålla en hel del. Du, nu får du berätta för lyssnarna, hur ser det ut i det här pampiga huset?
Ja, det är ju... huset är 2 våningar. Det består av en massiv timmerstomme. Vi har en 1700-talspanel eller en lockläktspanel på fasaderna. Och vi har trägolv nu i alla hus. De har vi plockat fram. Det låg ju plastmattor här innan och de tog vi bort. Och sen slipade vi golvet, såpskurade så som man gjorde förr i tiden.
Underbart må jag säga. Man riktigt känner den här gamla fast på ett nytt sätt. Men det kommer väl till att bli lite gråaktigt på golvet sen framöver också, va?
Mm. Tanken är att det vackert ska åldras då och inte gulna utan snarare bli vitna lite grann eller en gråaktig ton. Mm.
Jag har ju varit här nere i området när det var kolonilotter och kört runt och tittat på den här byggnaden men aldrig tänkt på var det har varit. Vad är det för historia som ligger bakom här?
Ja, Lerjeholms gård har ju en lång historia ända bak till 1400-talet. Finns det dokumenterade köpebrev? Men Gustav Vasas svägerska, Ebba Lejonhuvud, köpte huset bland annat 1601. Mm. Det har varit Ingela Gatenhielm har bott där. Ja, det är massa kända adelsmän som har bott här.
Men sen vet du också att danskarna har varit och hälsat på här.
Ja, de brände ju tyvärr ner Lerjeholms gård 1645. Så den här byggnaden som vi står i idag är ju från 1795. Mm.
Du, tillbaka igen. Vi har ju en öppen spis här, men jag förmodar att den går inte att använda. Det ska man inte använda, va?
Nej, Vi kommer inte elda i den.
Sen när man går in i sådana här gamla byggnader så brukar man alltid hitta någonting. I Munda så har man hittat en massa guldtacker och sånt där. Vad har ni hittat för något när ni har grävt fram?
Ja, vi har ju hittat gamla, egentligen inte så spännande, men vi har hittat gamla tapetrester. Och utifrån dem då har vi sen kunnat göra ett färgsättningsprogram och ett tapetprogram. Mm.
Och de här dörrarna som finns här då?
Mm, de hittar vi också. De hittar vi på vinden. Så de har vi plockat ner och försökt då att sätta på de platserna som de satt från början. Och lagt ganska mycket tid på att behandla dem. Och...
Men du, den här renoveringen, den har inte alltid varit det lättaste. Utan ni har råkat ut med lite motgångar också.
Mm. Varför vi började renovera eller varför den tog fart var ju att vi hade en ganska stor vattenläcka här. Men ja,
så att... Det var när de tidigare hyresgästerna bodde här eller?
Nej, det var faktiskt när de hade flyttat härifrån, så huset stod tomt under en kort eller en period då.
Ja. Och då är frågan så här, vad kommer ut till att till sommaren så ska det här renoveringen vara klar? Och jag vet att det är inte vem som helst som kan renovera på det här sättet, utan ni har fått ta in specialister.
Det krävs ju när man håller på med traditionella material och tekniker att man har lite kunskap. Så vi har haft timmermän och vi har haft väldigt duktiga målare som har kunnat jobba med linoljefärgen och fått ett bra resultat. Mm. Dekormål, vi har dekormålat i salongerna också och det krävs lite grann för att kunna utföra det arbetet. Mm.
Och nu när allting står klart, den här underbara byggnaden, vad kommer det att hända framöver nu då?
Ja, arbetet pågår ju att hitta rätt hyresgäst. Så att, det är det vi jobbar på den här frågan.
Och slutligen den kanske mest spektakulära. Vad har det hela kostat?
Runt 20 miljoner. Mm.
Ja, har man det så det är bara att jag slänger upp. Jag vet inte vilka som ska bo här. Men jag vet att det är i alla fall rätt fint när man är här nere och tittar på den här Lärjeholms gård. Och ja, vad säger man mer om detta här? Louise Martinsson, projektledare i det kommunala fastighetsbolaget Higab, visar åt runt här.
Och reporter där, Hasse Andersson.
Hon dansar i silverregn. Hon tar aldrig raka vägen hem. Hon tycker om... Sitta i fönstret hela natten.
Lisa Nilsson med Silverregn fick vi lyssna till. Och Linus Helsing, om jag säger snabba hastigheter, vart tar du vid då?
Speedski.
Speedski.
Vet du vad speedski är?
När man åker jättesnabbt på skidor.
Mm, man står alltså i någon slags latexdräkt med en sån hjälm som liksom är formad för att vinden bara ska tjuffa förbi en. Står i en sån här fartställning, jag kallar det för ägget.
Ja.
Står man så med stavarna liksom dinglandes mot sidan rakt upp i skyn. Alltså att armbågarna
slimmade
precis. Det har gått ett VM av stapeln i Frankrike. Tillika ett världsrekord har tagits i den här backen då. Alltså kan du gissa vad världsrekordet är, alltså i speedski. På ett par skidor nerför en backe i snö så åker alltså de här åkarna
i kilometer i timmen.
Ja, kilometer i timmen.
76.
Ja, du får dubbla det gånger två skulle jag säga nästan. 255,5 kilometer i timmen är alltså världsrekordet just nu i Vars i Frankrike i alla fall.
Ja, det var inte långsamt.
Nej, vi har även en svensk där då, Agnes Abrahamsson. Hon är från Västalpin SK här i Göteborg. Hon tävlade också i torsdags, igår blir det då. Hon tog silver, hennes hastighet då, nu vet du ungefär toppen då. Mm. Vad ligger hon i hastighet om hon kommer tvåa då ungefär? Jag kan säga att det är över 200, men...
210 då?
Ja, 218,42 kilometer i timmen alltså tog sig Agnes Abrahamsson ner för den här backen på sina skidor. Det är då hennes hittills bästa seniormedalj.
Mm, det är snabbare än vad jag någonsin har kört med bil.
Det är ju dubbelt så fort mot vad du egentligen får köra med en bil. I alla fall det här världsrekordet. Så att, tänk dig det, när du sitter där i en bil i 110 nu, kanske blåser fram på någon motorväg någonstans. Tänker du dubbla den hastigheten och ställer på ett par skidor? Då kör vi.
Det känns både läskigt och helt absurt på samma gång.
Mm. Mm. Men det är verkligheten i Frankrike den här veckan har det varit i alla fall.
Så ser det ut. Och jag kan också avslöja, Linus, att nästan 4 av 10 svenskar inte tror att de klarar av eller känner sig osäkra på om de skulle klara av att slå en kullerbytta.
Ja, just det.
Är det här någonting, kan du slå en kullerbytta?
Om jag skulle få säga att jag tror att jag kan göra det så säger jag att jag kan göra det.
Ja,
sen om jag kan göra det kommer jag inte behöva bevisa för jag tror att jag kan göra det.
När gjorde du en kullerbytta sist?
Ja, men det var inte så länge sedan tror jag. Omedvetet. På ett par skidor, faktiskt. Eller, ja.
Du ser?
Ja.
Ja, det är ju så här att just kullerbyttan, det har blivit lite grann av en symbol för våra grundmotoriska heter det, färdigheter. Det handlar ju om både balans, rotation, kroppskontroll. Och ja, allt fler svenska barn har då blivit sämre på kullerbyttor. Mm. Och bara 4 av 10 svenskar självskattar då att det här är någonting de kan klara av.
Mm. Det känns ju som att man förknippar kullerbyttor med sin barndom. Men man kanske inte gjorde den så ofta ändå, jag vet inte.
Ja, jag håller med, för jag gör inte kullerbyttor så här superofta nu idag.
Nej.
Men då, oj vad man rullade runt.
Men jag tror att jag kan göra den, jag kommer inte bevisa motsatsen.
Bronski Beat med Small Town Boy. Då ska vi ta oss till trafiken, Annika Stenberg.
Ja, det är Tingstadstunneln i riktning norrut, alltså mot Kungälv, Oslo. Där har någon tappat en soffa och den ligger i höger körfält precis efter utfarten från Tingstadstunneln, alltså i riktning norrut. Tipsa oss 020 999 444.
Tack för det. Anna Forseus var det ju såklart som vi hörde. Och nu ska det handla om fotboll. Det är ett unikt samarbete mellan BK Häcken och Brommapojkarna, Ida Clifforsson-Weist.
Ja, men precis. De här två klubbarna, de går liksom samman i ett socialt projekt, kan man säga. Mm. För att det de ska göra, som de har gått ut med alldeles precis nu, är att de ska hjälpa unga personer att komma ut på arbetsmarknaden. Och sättet är... Till exempel när man har att göra med Gothia Cup och såna här stora kupper och så. Att unga som till exempel hjälper till i kantinen, fixar med mat, gör den typen av grejer. Ska kunna få något riktigt ordentligt papper på det. Att det här du klarat, du kunde det här. Någonting man kan sätta på sitt CV liksom. Det är inte bestämt exakt formen för detta, men de vill på olika sätt att ungdomarna ska få nytta av saker som de gör som annars kanske bara flyger förbi liksom. Och då är det de här klubbarna då som har fått pengar, EU-stöd, för att utveckla ett riktigt stort fleraårigt projekt som sätter igång, själva planeringen sätter igång på måndag.
Okej, och det handlar alltså då om att få det här intyget på att man faktiskt har arbetat någonstans?
Ja, precis. Eller intyget drog jag lite ur hatten, men att man ska liksom få det validerat, som de uttryckte det. Gör man något arbete så ska man kunna få det validerat, att det syns, märks och att man ska kunna använda det för att ta sig vidare på arbetsmarknaden. Jag pratade med Anna Johansson som är ex-minister härifrån Göteborg, men som nu jobbar med det här projektet för BK Häcken. Och hon sa att de har liksom inte finmejslat exakt hur det ska gå till än, men det handlar, ja, men i stora drag om det, att man ska liksom kunna få en grund, lära sig saker och använda dem vidare ut på arbetsmarknaden. Så får vi se vilken form det blir.
Det får vi verkligen. Vi håller ögonen öppna för det här helt enkelt.
Ja, det blir jättespännande.
I end up in crisis. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, 'cause you got tired of my scheming. Out. She's laughing up at us from hell.
everybody agrees, everybody agrees.
It's me.
Anti-Hero med Taylor Swift här i P4 Göteborg, var vi lyssnade till. Klockan har slagit 10:30, dags för de lokala nyheterna.
Mikael Larsson från Göteborg kände de kraftiga skalven i Bangkok efter en jordbävning i Myanmar på fredagsmorgonen svensk tid. Han satt på en restaurang och åt lunch när skalven kändes.
Det började ju skaka rejält.
Mikael Larsson är på jobbresa i Thailand.
Det tog väl en 10 sekunder innan folk förstod vad det var. Jag tror att folk var lite chockade och sådär. Och sen evakuerade alla ut och sprang ut.
Han sitter i en minibuss på väg till sitt hotell när han pratar med P4 Göteborg. På gatorna utanför hans fönster är det fullt med folk eftersom byggnader är evakuerade.
Väldigt mycket folk som sitter på det och ingen vill väl egentligen vara inne i de här höghusen just nu. Nej, men jag tror att jag har sett folk som har suttit ner och varit chockade och gråtit och sådär också. Ja. Och jag har sett, men det är klart man tittar lite extra, men det finns ju sprickor i här också. Liksom.
Mikael Larsson har bott i Asien i många år tidigare och säger att han är van vid jordbävningar och skall.
Det är klart att det är lite skrämmande när det sker. Och det är väl bara att gå ut egentligen. Liksom. Så det gjorde jag och de flesta andra.
Helena Jönsson, P4 Göteborg.
På tågsträckan mellan Göteborg och Uddevalla sker det flest kabelbrott i Sverige.
Det är i den regionen som man skäl mycket.
Marcus Gunnarsson, sektionschef på Trafikverket Region Väst. Totalt har 45 kabelbrott inträffat det senaste året.
Majoriteten av de incidenterna är kopplade till stöld då, som vi tror. Alltså att folk gör skäl saker och det är ofta koppar det handlar om som man är ute efter.
Enligt honom är det oklart varför just sträckan Göteborg-Uddevalla är särskilt utsatt.
Men vad säger du om den här utvecklingen? Skulle du säga att den är oroande?
Ja, men det är klart. Det är en stor och viktig anläggning. Det är många människor som är beroende av vår järnvägsanläggning. Så att varje gång någon förstör eller saboterar eller stjäl så ja, man ställer ju till det både för samhället och för den enskilda som är på våra anläggningar och resen.
Man Hermes, Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
Då ska vi checka till trafiken, Anna Forseus.
Ja, soffan som hade trillat av alldeles efter Tingstadstunneln har någon rådig person redan plockat bort, det tackar vi för. I övrigt så är det som stökar till det mest just nu på E20 mellan Jonsredsmotet och Jerikotunneln där man fortfarande jobbar med vägräcken. Det innebär att man får köra zigzag, det går långsamt i båda riktningar och idag förväntas det arbete pågå fram till klockan 14.00. Ytterligare vägräcken som man jobbar med, det är på 45-man mellan Nödinge och Nol. Och där kan det också bli lite trångt i båda riktningar, men det ser ganska lugnt ut just för stunden i alla fall. Sen är förseningar, inställda tåg mellan Göteborg och Stockholm på grund av kopparstöld. Så man får kontakta sitt tågbolag om man tänker sig ut och åka där och se hur det utvecklar sig. Just nu är prognosen sagt till att det ska vara klart någonstans mellan klockan 11 och 12. I övrigt så ser det ganska bra ut, så ser du någonting så får du ringa mig på 020 999 444.
P4 Göteborg, Sveriges Radio.
Ja, du lyssnar ju på P4 Göteborg denna fredags förmiddag.
Thank you.
ville jag vara med.
Lalle med vårens första dag. Och nu har jag fått sällskap i studion. Alfred Larsson har sprungit in och vi ska prata replokaler.
Ja, precis. För nu så protesterar en rad artister mot att regeringen skär ner på studieförbunden. Enligt intresseorganisationen Studieförbunden så kan minst en tredjedel av replokalerna i landet snart vara ett minne blott. De menar att nedskärningar slår hårt mot yngre då och att 20 000 ungdomar kan bli av med sina replokaler. En av dem som protesterar är Karin Dreyer, känd från Fever Ray och The Knife, som fick sina replokaler först då via studiecirklar här i Göteborg på 90-talet. Och förra året minskade statens anslag då med 250 miljoner och i år väntas ytterligare en minskning med 100 miljoner och sen ytterligare en nästa år på 150 miljoner kronor.
Mm. Och vi har ju pratat en del här under morgonen, vet jag att Marcus har pratat en del om minnesregler. Det är ju så, Alfred, att natten till söndag, vad är det som händer då? Har du koll på det?
Natten till söndag, vad som händer då?
Ja.
Nej.
Då blir det sommartid.
Ja, just det.
Och då ställer vi fram utemöblerna, så vi ställer fram klockan en timme.
Just det, den har man ju hört.
Det är en klassiker. Har du någon annan minnesregel?
Nej, jag är lite dålig på det. Men jag har hört det här med att man ska föreställa sig ett rum och så ska man liksom ha sina grejer. Här har jag det och här har jag det. Och att det är så man kommer ihåg saker.
Mm. Så du brukar ändå tänka dig, vart la jag nycklarna? Då blundar du ser ett rum,
precis.
En skål. Kanske ligger de i skålen.
Ja, absolut. Har du någon eller?
Jag har ju bara den här klassiska, man sätter ihop knogarna.
Mm.
Och så kan man räkna då januari, februari, mars, april. Ja, för att få fram då hur många dagar det är varje månad.
Okay,
alltså januari, ja, är ju den här högsta, ja, då, 31 dagar. Februari, ja, undantag, ja, 28. Mars, 31 då ska ni ha.
Mm.
April, 30. Om det här stämmer.
Om det stämmer, ja.
Exakt. Det är,
jag får testa den kanske.
Ja, det får vi göra. Och har du som lyssnar kanske någon egen minnesregel? Någon, eller vill ha någon minnesregel, vill ha hjälp med att klura ut någonting, ring in
03 83 70 50. Promise myself I wouldn't leave. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself astray. Runaway train. Yeah.
at the rain. A little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow neither here nor there. Runaway train, never coming back. Runaway train, tearing up the track. Runaway train, burning in my face. Runaway, but it always seems the same.
Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen 22.05, så ska du lyssna på P4 Country, för jag har en drömgäst i studion, nämligen Eva Dahlgren. Vi pratar om hela hennes långa karriär, nya plattan och vad som komma skall. Lyssna på P4 Country lördag 22.05. Vi hörs där då.
Och det var ju Soul Asylum med Runaway Train som vi hörde tidigare här denna fredagsförmiddag. Jag tycker mig nästan se. Ser jag i syne när jag säger att jag ser solens strålar tränga igenom molnen lite blygsamt faktiskt. Kanske spricker det upp framåt eftermiddagen. Kanske får vi en solig helg.
Jag vill bara ha din hud, känna emot mig nu. Fast jag vet vad jag är, så vi skulle inte ha kontakt med. Och du kysser mig så mjukt, att det slut känns så jävla sjukt. Ooh.
Europa med Om och om. Och nu ska det handla om ett nytt bostadsområde, Alfred Larsson.
Det är korrekt. Ett nytt bostadsområde med 2000 bostäder, skola och kontor planeras just nu i Högsbo industriområde. Det rapporterar Göteborgs-Posten. Men i efterdyningarna av det höga ränteläget och inflationen, det har gjort att de som ska bygga bostäderna och de som ska köpa dem, de måste vara mer försiktiga. Eller har gjort dem mer försiktiga, rättare sagt. Och nu har två aktörer gått ihop för att få fart på byggnationen i området och påskynda byggandet av en tredjedel av bostäderna.
2000 alltså nya bostäder, kontor och vad var det mer? Det var
också kontor, bostäder och skola.
Och skola. Mm. Och sen var det något om någon laserattack också.
Ja, precis. Det var igår kväll som det var laserdrama. Det var en lastbilschaufför på Stenas färja från Fredrikshamn till Göteborg som riktade grön laser mot kaptenen på båten. Och det var vid 21:15 igår kväll som det hände. Enligt vakthavande befäl Måten Gunnäng så greps mannen av polisen då sen när man klev av färjan i Göteborg. Och mannen misstänks nu bland annat för brott mot strålskyddslagen, försök till grov misshandel och drograttfylleri.
Ja, reporter där Alfred Larsson. Och nu musik i Kulturnytt med Jens Möller.
Igår var det stor musikgala i Stockholm.
Årets artist 2025 är Benjamin Ingrosso.
Och Benjamin Ingrosso blev den stora vinnaren vid gårdagskvällens Grammisgala. Han tog hem tre priser, bland annat för årets låt.
Och idag så är jag sjukt jävla stolt över mig själv.
Så här låter årets jazz enligt Grammisjuryn Sara Aldén. Och årets hederspris gick till Carola Häggqvist.
Det är min första Grammis ever. Äntligen, det här kom verkligen som en överraskning, men väldigt välkommet.
Bland övriga Grammisvinnare märks Patrik Berger som är årets kompositör och Miriam Bryant årets pop. Jag tror vi båda söker svar. Se Gambino, den mördade hiphopartisten, fick postumt priset för årets hiphop, medan Fernandos blev årets dansband. Årets rock är Tåström, Thea Gustafsson årets producent. Och så här låter årets folkmusik. Här är Grammisvinnarna Väsen och Hawktail. I USA ska en rad statliga museer omformas i syfte att få bort det som Donald Trump kallar splittrande narrativ och olämplig ideologi. Det här är de övergripande målen som USAs ledare ger uttryck för i en presidentorder gällande stödet till Smithsonian Institute som förvaltar bland annat ett 20-tal amerikanska museer.
We'll be right back.
Let's Dance med David Bowie. Och då ska vi ta och checka till trafiken.
Ja, jag får en del samtal från E20 i höjd med Tollered Ingared där. Jag vet ju att det pågår ett arbete med ny cykel- och gångbana. Jag vet inte om det är det som stör, för det har tjockat på ordentligt och står nästan still när man kommer från Alingsås in mot Göteborg. Det kan vara att de bara flyttar sina grejer och sådär, för det är ett långvarigt arbete. Men jag vet faktiskt inte det, men jag vill bara uppmärksamma på att där är det lite trögt. Tipsa oss 020 999 444.
Tack för det. Alltid koll på det senaste i trafikens värld, Anna Forseus. Och jag står här i studion och blickar ut över ett dimmigt fredags Göteborg. Ännu, ja, vi får se. Solen, jag känner hopp. Jag känner hoppfullhet inför att solen ska tränga igenom de där sista molnen. Chicky, chicky, chicky. Hey, I'm here. Hash hash med Meira Omar. Då har det blivit dags för Ekots nyheter, Annika Nordin.
I Ekot nu om senaste nytt kring den kraftiga jordbävningen i Sydostasien tidigare idag. USAs geologiska myndighet befarar att många har dött i jordskalvet och att många har skadats. Men nu direkt är vår Asien-korrespondent Axel Kronholm. Ja, vad har kommit fram om omfattningen så här långt, Axel?
Ja, den myndigheten du nämnde där, de uppskattar att det kan röra sig om tusentals som befaras döda i den här jordskalvet. Och det är ju en uppskattning baserat på vad vi vet om skalvets natur och var det hände. Men jag nås ju nu av uppgifter från civilsamhälle och lokala hjälporganisationer runt om i Myanmar i det drabbade området som rapporterar om dödsfall. De är ju också inte än så länge inte bekräftade, men det tyder ju på att det kan vara en väldigt stor omfattning på det här jordskalvet.
Och skalvet inträffade ju i Myanmar med magnituden 7,7. Vad är det för land som drabbas nu, skulle du säga?
Det är ju ett land i inbördeskrig där man redan har en väldigt utbredd hunger. Kriget gör ju också att det kommer att vara svårt att nå fram med hjälpinsatser. Det är det redan. Och man har redan närmare 20 miljoner invånare i landet som är i behov av humanitär hjälp. Alltså omkring en tredjedel av befolkningen. Så det här är ju redan ett väldigt plågat land som drabbas av det här nu.
Och det säger vår korrespondent i Asien, Axel Kronholm, med direkt här i Ekot. Och svenska utrikesdepartementet, UD, uppmanar svenskar i jordbävningsdrabbade i Sydostasien att höra av sig till sina anhöriga. Och jordbävningen som inträffade i Myanmar har haft stor påverkan även i Thailand. Det kommer nu uppgifter om att minst 3 personer bekräftats döda efter att en skyskrapa rasade i jordbävningen i morse, svensk tid. Och svenskar på plats i Sydostasien bör även hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen i medier och följa lokala myndigheters råd och anvisningar, rekommenderar UD.